Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Sjuåriga Anna har bestämt sig för att inte gå till skolan den här dagen. Istället vandrar hon runt ensam på Tysklands gator. Ett barn i en värld av vuxna. Obekymrad och omedveten om farorna som kan lura i varje hörn. Hon går runt, upptagen av sin egen lilla värld, när hon plötsligt möter en man. Vad som börjar som en vanlig dag tar snart en mörk och oväntad vändning och skickar chockvågor genom hela samhället. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vänligen observera att detta avsnitt innehåller beskrivningar av våld mot barn. I Lübeck, Tyskland, börjar Marians livshistoria den 3 juni år 1950. Lübeck, en stad med rik historia, har genomgått många förändringar under årens lopp. Efter andra världskriget upplevde staden en stor tillströmning av flyktingar, inklusive Marians familj. Hennes föräldrar, som var flyktingar från Östpreussen, evakuerades mot slutet av andra världskriget. Hennes far hade sin bakgrund i Waffen-SS, en militärgren av det nazistiska partiet SS under andra världskriget. Waffen-SS var en stridande enhet och ansågs vara en elitstyrka inom det tyska militära maskineriet under Nazi-Tyskland. Marians far var en extremt sträng man, ofta strikt och straffande. Båda föräldrarna var djupt religiösa och Marianne skilde sig från dem. Hon var en fri själ, festade, träffade killar och kompisar. Hennes beteende kritiserades av hennes föräldrar, vilket ofta ledde till konflikter. Familjens liv präglades av faderns alkoholism och föräldrarnas äktenskap tog snart slut. Marians mamma fann snabbt en ny partner och Marianne började söka allt mer frihet i fest, vänner och alkohol. Något som ledde till ännu mer bråk. Så småningom blev hon utkastad och fick klara sig själv. Vid 16 års ålder, år 1966, blev Marianne gravid, men beslutade sig för att adoptera bort barnet. 2 år senare, vid 18 års ålder, blev hon gravid igen med en pojke hon träffat i skolan. Även detta barn gav hon bort till adoption efter att förhållandet med barnens pappa tog slut. Efter att ha avslutat gymnasiet stod Marianne utan bostad och arbete. Hon fick jobb som servitris och sedan bartender på en bar och restaurang där hon även fick bo ovanpå lokalen. Hon trivdes med att arbeta sent och sova på morgnarna. Och genom jobbet knöt hon många vänskapsband. Det var där hon inledde en av- och på-relation med barchefen Christian Berthold, vilket ledde till att hon blev gravid för tredje gången. Denna gång kände Marianne sig stabil nog att behålla barnet. I november år 1972 kommer hennes dotter Anna till världen. Marianne kände sig till en början nöjd med beslutet att behålla sin dotter. Men hon kom också till insikt med att hon inte ville ha fler barn efter Anna. Därför steriliserade hon sig. Mariannes liv kom nu att kretsa kring Anna. Men det blev snart en utmaning att vara ensamstående mamma. Utan stöd var hon tvungen att återvända till arbetet snabbt, med Anna vid sin sida i baren. Marianne fortsatte att festa och umgås med vänner och kunder in på småtimmarna. Anna, som växte upp snabbt, behandlades ofta som en vuxen av sin mamma. Hon förväntades ta stort ansvar och klara sig mycket på egen hand. Mariannes festande och livsstil blev en dominerande del av hennes och Annas liv. En kontrast mot den strikta uppväxt och de religiösa värderingar hon själv upplevt som barn. Anna växte upp i skuggan av baren där hennes mamma Marianne arbetade. Och det var inte ovanligt att hon somnade på en bänk medan hennes mamma serverade kunder. Annas pappa, Christian, som också arbetade på baren, var delvis närvarande i hennes liv. För Anna blev skolan och utflykter till landsbygden en välkommen paus från barlivet. Under dagarna, när Marianne sov, utforskade Anna sitt kvarter, pratade med grannar och lekte med deras husdjur. Lilla Anna var ett välkänt ansikte i området, älskad för sin sociala natur och sitt behov att prata med människor. Den 5 maj år 1980 började som en vanlig dag. Men sjuåriga Anna var arg på sin mamma efter ett gräl de haft. När Marianne fortfarande sov sa Anna att hon skulle gå till skolan. Men istället beslöt hon sig för att besöka en vän som bodde i närheten. När hon kom dit var vännen i skolan och Anna började gå hem igen, småpratandes med folk som hon mötte på de kullerstensbelagda gatorna. Samtidigt hade Marianne ett möte som hon begav sig till. När Marianne återvände hem var Anna inte där. Hon borde ha kommit hem från skolan. Marianne tänkte först att Anna kanske var hos en granne och började leta, men utan framgång. När det blev mörkt och Anna fortfarande inte hade dykt upp gick Marianne till polisen och anmälde henne som försvunnen. Dagen därpå var Anna fortfarande inte hemma. Marianne besökte Annas vänner i hopp om att finna någon ledtråd, bara för att upptäcka att Anna inte hade varit i skolan dagen innan. Oro och fruktan växte i Mariannes hjärta när verkligheten av situationen började sjunka in. Samma eftermiddag som Anna försvann inträffar en dramatisk händelse på den lokala polisstationen. En kvinna, fästmön till 35-åriga Claes Grabowski, som bodde i samma område som Anna, kommer in och gör en anmälan. Hon berättar att hennes fästman hade dödat den lilla flickan. Claes och Anna var grannar och han var bekant med den pratglada flickan som ofta ville leka med deras katt. Enligt kvinnans berättelse hade Anna, efter att ha återvänt från sin vän, frågat Claes om hon fick leka med hans katt. Han hade låtit henne komma in i lägenheten där han var ensam. Det var där som Anna mötte sitt öde. De exakta omständigheterna kring vad som hände är oklara. Men det står fast att Claes strypte Anna till döds. När fästmön kom hem erkände Claes vad han hade gjort. I total chock och panik lämnade hon lägenheten och gick direkt till polisen för att rapportera händelsen. Claes agerade snabbt efter sitt brott. Han band Annas kropp, placerade den i en låda och transporterade den på en cykel till en närliggande kanal där han begravde henne. När polisen fick rapporten om mordet åkte de till lägenheten. Men Claes var inte där. Claes hade lämnat ett brev där han bad sin fästmö att inte vända honom ryggen. Han föreslog ett möte med fästmön på en bar för att prata. Polisen, som förberedde sig för att gripa Claes, begav sig till baren. När Claes anlände för att möta sin fästmö greps han av polis. Men vem var egentligen den här Claes? Claes, en lokal slaktare i samhället, var en man med en mörk historia. Han var redan känd av myndigheterna för brott relaterade till sexuella övergrepp mot unga flickor. Redan år 1975 anklagades han för sexuell kränkning av två flickor. En psykologisk utvärdering avslöjade avvikande sexuella beteenden, vilket ledde till att han år 1976 dömdes till psykiatrisk behandling. Under behandlingen gavs Claes ett ultimatum. Om han gick med på kemisk kastrering kunde han minska tiden på den psykiatriska kliniken som han placerades på. En kemisk kastrering är en medicinsk behandling som används för att minska sexuell lust, särskilt hos personer som har begått sexuella brott. Till skillnad från kirurgisk kastrering, där de reproduktiva organen fysiskt tas bort eller förstörs, involverar kemisk kastrering användning av mediciner för att undertrycka produktionen av testosteron, det manliga könshormonet, vilket ofta är kopplat till sexuell drift. Claes, angelägen om att inte spendera mer tid än nödvändigt på kliniken, gick med på den kemiska kastreringen. Kort därpå släpptes han från kliniken, men inga uppföljningar genomfördes för att kontrollera hans tillstånd eller beteende. 2 år senare ber Claes om att få ytterligare behandlingar, men nu för att kunna få tillbaka sexlusten. Han besöker en urolog och berättar om den kemiska kastreringen som han genomgått. Han berättar sanningsenligt för läkaren om händelserna som föranledde kastreringen. Läkaren i sin tur tyckte att Claes var så pass ung att han borde få leva livet, precis som alla andra. Av läkaren får han nu ny behandling, hormonbehandling, för att kunna få tillbaka sexlusten. År 1980, när Claes grips, erkänner han att han tagit livet av Anna. Men han vill inte berätta varför hon varit i lägenheten ensam med honom. Han gav en förvriden version av händelsen och anklagade Anna för att ha provocerat och utpressat honom. Claes påstod att Anna försökte förföra honom och sedan hotade att kräva pengar. Annars skulle hon berätta för sin mamma att han hade rört henne på ett olämpligt sätt. I panik och rädsla för att bli anmäld beslutade Claes att döda Anna. Han använde ett par strumpbyxor för att strypa henne. Claes avslöjade senare för polisen var Annas kropp låg och hennes kropp återfanns. När Marianne informeras om sin dotters död reagerar hon på ett oväntat sätt. Hon vägrar prata mer med polisen efter att de levererat nyheten och vägrar också att identifiera Annas kropp. Mariannes kamp med att acceptera Annas död var hjärtskärande. Hon plågades av skuldkänslor över deras gräl dagen innan Anna dog. Hon upplevde perioder av intensivt gråt och vägrade vissa dagar att prata med någon, vilket ledde till att hon isolerade sig. Månaderna fram till Claes rättegång var långa och fyllda av förväntan. Det är i mars år 1981, nästan ett helt år efter det fruktansvärda mordet, som rättegången inleds i Lübeck. Under de inledande anförandena målar försvaret upp en bild av Anna som en flicka som nästan levde på gatan. En flicka som tillbringade mycket tid på baren där hennes mamma arbetade nätterna igenom och så bort dagarna. Det framkommer också att Anna inte närvarade i skolan så ofta som hon borde ha gjort. Åklagaren, å andra sidan, betonar att Claes inte var den snälla grannen han utgav sig för att vara. Hans förflutna med sexuella kränkningar mot barn blir en central punkt i åtalet. Marianne, fast besluten att konfrontera mannen som tagit hennes dotters liv, ser till att hon sitter på första raden under rättegången. Hon vill möta Claes blick, visa honom hennes förakt. Första dagen i rättssalen är tung. Claes vittnar och detaljerna kring Annas sista stund i livet är smärtsam för alla närvarande att höra. På den tredje dagen, strax före klockan 10.00, en kylig och regnig fredag den 16 mars, är det färre åhörare i rättssalen än de tidigare dagarna. Claes anländer genom en sidodörr i sal 157 och tar plats på anklagandes bänk. Marianne och hennes vänner går in i den nästan tomma rättssalen. Marianne går med bestämda steg mot Claes. Hon är lugn och sansad. Från sin rockficka drar hon nu fram ett vapen. När hon närmar sig Claes avfyrar hon 8 skott mot honom. Träffar honom 7 gånger i ryggen. Claes faller till golvet och avlider. Marianne reser sina armar och överlämnar sig till polisen i rummet. Hon utbrister: jag ville skjuta honom i ansiktet. Tyvärr träffade jag honom i ryggen. Förhoppningsvis är han död. Läkarna når fram till Claes allt för sent. Tyskland hade aldrig tidigare sett något liknande. Och händelsen väcker stora diskussioner. I kölvattnet av hennes brott hamnar Marianne snabbt i mediernas och den tyska allmänhetens ljus. Som 30-åring beslutar hon sig för att sälja sin egen berättelse till tidningen Stern för summan av cirka 1,125,000 svenska kronor. Reporten Heiko Gebhardt tilldelas möjligheten att besöka Marianne under hennes tid i häktet. De pengar hon tjänar på artikeln använder hon för att betala sina rättegångskostnader. Under en serie av flera artiklar avslöjas intima detaljer från Mariannes turbulenta barndom och tonår. Hennes uppväxt präglas av en strikt religiös miljö och en pappas auktoritära närvaro. Vissa tycker att Mariannes handling var berättigad, medan andra fördömer den. Över en natt blir Marianne en känd figur med sitt ansikte på tidningarnas första sidor över hela världen. Hennes desperata handling blir en symbol för en mors smärta och förtvivlan över en förlorad dotter. Inom loppet av en vecka, efter Mariannes dramatiska agerande i rättssalen, strömmar donationer in från allmänheten för att stötta hennes rättegångskostnader. Flera tusentals kronor samlas in till hennes försvar. Det uppdagas också att Claes aldrig hann bli dömd för mordet på Anna och därmed formellt anses som oskyldig för detta brott. Marianne, som initialt grips för att ha skjutit Claes, släpps fri från häktet. Men häktas återigen den 14 augusti i väntan på sin egen rättegång. Under tiden i häktet genomgår Marianne en djup personlig kris och försöker vid upprepade tillfällen ta sitt eget liv. Hon vägrar kommunicera med psykologer och annan personal på avdelningen. Marianne stänger helt ute omvärlden och vägrar att öppna upp om sina känslor och upplevelser. På grund av hennes självskadebeteende och upprepade självmordsförsök beslutar myndigheterna att hon ska placeras på en psykiatrisk inrättning. Där kan hon övervakas noga för att förhindra ytterligare försök att skada sig själv och för att få den vård och stöd hon behöver. Närmare 2 år efter händelsen befinner sig Marianne i rättssalen i Lübeck, där hon nu själv är den anklagade. Domstolens uppgift är att fälla ett avgörande kring Mariannes agerande. Ska hennes handlingar, som en hämnd för sin dotter, klassificeras som mord eller dråp? Denna rättsliga bedömning blir central i rättegången där Mariannes öde ska avgöras. Rättegången startade den 2 november år 1982 med anklagelser som inledningsvis gällde mord och senare ändrades till dråp. Processen väckte omfattande uppmärksamhet och debatt bland den tyska allmänheten. Ett betydande antal människor riktade kritik mot rättssystemet, ifrågasatte hur de kunde tillåta en person redan känd för sexuella närmanden mot 2 unga flickor att genomgå hormonbehandling för att återfå sin sexuella förmåga. Samtidigt ifrågasattes Mariannes roll som mamma och hennes ansvar för Anna. Det fanns de som tvivlade på äktheten i Mariannes sorg och såg hennes handlingar som ett uttryck för försummelse snarare än kärlek. Detta perspektiv bidrog till en polariserad diskussion om hennes handlingar. Å andra sidan uttryckte många också sin sympati och stöd för Marianne, som såg som en mors driv till desperata åtgärder av en djup sorg och en känsla av rättslöshet. Dessa motstridiga synpunkter speglade en komplex och laddad atmosfär kring rättegången. Den 2 mars år 1983 dömdes Marianne för dråp och olaga vapeninnehav. Domstolen stödde sig på försvarets argument om att brottet inte var planerat. Hennes straff blev 6 års fängelse. Men redan i juni år 1985, efter att ha avtjänat endast en del av sitt straff, släpptes Marianne. Hon vände ryggen till sitt förflutna i Tyskland och gifte sig, varefter hon flyttade till Nigeria tillsammans med sin make. Deras liv tillsammans varade till år 1990, då äktenskapet tog slut. Marianne beslutade sig nu för att flytta till Sicilien. Där fann hon ett nytt syfte i livet genom att arbeta på ett hospice. Mariannes liv tog en sorglig vändning 1996 när hon diagnostiserades med obotlig bukspottkörtelcancer. Hon återvände till Tyskland för sina sista månader och avled den 17 september samma år, endast 46 år gammal. Hon begravdes i Lübeck vid sin dotter Annas sida. Under sina sista veckor lät Marianne dokumentera sitt liv av en reporter. Det fanns tecken på att, trots vad hon sa under rättegången, att Marianne hade planerat sin hämnd noga. I en intervju år 1995 erkände Marianne att hon noggrant hade övervägt sitt agerande innan hon sköt sin dotters påstådda mördare. Både för att döma honom och för att stoppa honom från att fortsätta sprida lögner om Anna. Du har lyssnat på fallet om Anna och hennes mamma. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare Henrik Funke. Och mitt namn är Saga Springhorn. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av